Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till avsnitt 82 av podden Vi går till historien. Och du, hälsar dig välkommen också.
Tack Fredrik, här sitter jag, Ulf Gemsjö. Och nu ska vi fortsätta och se hur det går för våra kusiner. Kung Carl den 10 Gustav, just nu i Polen, men i begrepp att lämna landet. Och vår drottning i exil, nu tillbaka i Rom, Kristina. Kristinas situation har ju starkt försämrats sedan den spektakulära idén att bli drottning i Neapel fått överges och hennes mycket uppmärksammade avrättning av förrädaren Monaldesco. Man kan ju undra, jag vet du var inne på det Fredrik förra gången, hur hon hade så att säga makt och rätt att döma honom till döden, eller hur? Det kan man ju fråga sig. Men tydligen hade hon en domsrätt över medlemmarna i sitt lilla hov. Hon sa själv efter dådet att hon ägde en härskares rätt att skipa rättvisa över sina undersåtar på alla platser och alla tider. Hon hade ej att svara för sina handlingar för någon annan än Gud. Ja, alltså avrättningen är ett av Kristinas rum i hennes våning på det kungliga slottet Fontainebleau blev ju mycket långdragen och plågsam. Hon satt själv i ett angränsande rum medan det pågick. En präst begav sig vid flera tillfällen från avrättningsrummet in till Kristina för att vädja till henne och avbryta de tre tjänarnas makabra avrättning av den förtvivlat kämpande Monaldesco, men förgäves. Rummet ser tydligen likadant ut än idag. Kanske de många blodfläckarna på väggar och golv bleknat genom åren. Ja, det här ledde ju till att Kristina, när hon återvänt till Rom, är allmänt avskydd. Inte ens påven vill ha kontakt med henne längre. Påven beskrev Kristina i ett brev till en ambassadör. Född barbar, barbariskt uppfostrad och med en barbars tankar. Vad säger du om den beskrivningen? Tycker du att det ligger åt i det?
Ja, men jag gillar ändå. Det verkar som att bilden av Sverige ändå sett som ganska kyligt och lite brutalt. Och det återknyter väl kanske lite till vikingatiden. Jag vet inte hur mycket de visste om vikingatiden själva under den här tiden. Men återigen med viss stolthet ändå. Då, som jag...
Ja, hur är det Tegnér skriver? Blott barbarit var en gång fosterländskt.
Exakt.
Ja, vi antydde i förra avsnittet att det fanns en man i Rom som förblev hennes förtrogne och som skulle rädda henne. Och det var ju den här kardinalen, du kommer ihåg, Asolino, som vi beskrivit som hennes livskärlek. Utan att hon med honom eller någon annan i sitt liv hade ett intimt förhållande. Den 30-årige kardinalen hjälper den nu 32-åriga exdrottningen med hennes alltid problematiska ekonomi. Han bearbetar påven så att relationen förbättras utan att den på något sätt kunde återgå till den som den förr varit. Och han försöker till och med få hennes utrikespolitiska maktambitioner tillfredsställda genom att engagera henne i faran av en offensiv turkisk expansion mot Centraleuropa, mot Tysk-romerska riket och mot stadsstaten Venedig. Och det här är ju en taktiskt sett mycket bättre idé än att bli drottning i Neapel. Då turkarna är ju muslimer som alla kristna länder i Europa är emot. Hon behöver inte ta ställning mellan kristna länder som förut Spanien och Frankrike. Men det visar sig att konflikten tills vidare blåser över. Den turkiske sultanen riktar sitt intresse norrut mot Ryssland och Polen-Litauen. Asolino lyckas också för Kristinas räkning hyra ett av de största privatpalatsen i Rom. Palazzo Corsini, som det heter idag, ligger vid Tibern, nära Vatikanen. Och det gör han för en överkomlig hyra då den hade vissa renoveringsbehov. Detta palats blev Kristinas fasta punkt för resten av hennes liv. Men så kommer ett plötsligt och oväntat besked från Sverige som gör att hon beslutar sig för att resa hem. Vad tror du har hänt? Ja, om det här ska vi berätta i kommande avsnitt. Vid flera tillfällen i vår historia har en dansk krigsförklaring paradoxalt nog hälsats med stor tillfredsställelse, kommit som en räddning. Och ett sånt tillfälle var sommaren 1657. Efter en otroligt framgångsrik inledning av kriget, där den gamla huvudstaden Krakow och den nya Warszawa samt en stor del av Polen erövrats, vände krigslyckan och fienderna blev allt fler. Inte bara Ryssland anslöt sig till dem, utan även den tysk-romerske kejsaren. Holländarna ville inte att ett land skulle bli dominerande i Östersjön, och den brandenburgske kurfursten Fredrik Wilhelms lojalitet var osäker. Han påminner lite här om Johan Georg av Sachsen, ölgöran, kommer ihåg, under 30-åriga kriget. Han bytte ju flera gånger sida beroende på den aktuella situationen.
Mm. Han kommer jag komma ihåg som en opolitlig jävel.
Ja visst, och det är lite likadant här med Fredrik Wilhelm. Karl X Gustav, han söker nu ett skäl att lämna det allt besvärligare läget i Polen. Och här kommer alltså möjligheten att gå mot Danmark istället. Faktum är att där kungen den 20 juni får den 5 juni överlämnade krigsförklaringen är han redan på väg västerut. Och för att försvara ställningen i Polen lämnar han en mindre styrka ledd av lillebror Adolf Johan. Genom en uppgörelse med Fredrik Wilhelm kan han marschera genom Brandenburgs del av Hinterpommern. Den armén som Carl Gustav nu förfogar över är inte särskilt stor. Men det är en riktig elitarmé. Många hade varit med redan under 30-åriga kriget, 10 år tidigare. Och nu är 3 års hårda strider i Polen. Det är erfarna, tåliga gossar. Och en av deras överstar beskrev dem stolt: genom ständiga segrar har de lärt sig att segra och glömt att besegras. Kungens närmaste befälhavare över truppen är Carl Gustav Wrangel. Carl Gustav visste att tiden med ett ökande antal fiender inte stod på hans sida, och hela det fälttåg vi nu ska följa kännetecknas av ett ursinnigt tempo. Kungen sparade sig minst av allt själv, han var oerhört aktiv, ständigt sysselsatt inte bara med det krigiska utan också med all logistik, som man skulle säga idag, med diplomati, med politik. Han var likt Gustav Vasa en person som inte kunde delegera, han ville göra allt själv. Och detta i kombination med ett extremt ohälsosamt leverne när det gällde mat, alkohol, rökning, gjorde att den 35-årige kungen med sin snabbt växande kroppshydda mer eller mindre brände ut sig själv. Han verkar inte vara så bekymrad om det. Han var också som morbrodern Gustav II Adolf längst fram i striderna och som han ofta i yttersta livsfara. Carl Gustav talade ofta om hasarden. Det var något av hans favorituttryck. Alltså om ödet som skulle bestämma när hans liv skulle ändas. Något han inte verkar vara rädd för. Och det är ju typiskt att han förknippas med vår historias mest spektakulära och våghalsiga företag, som lika gärna kunde ha slutat i en katastrof för kungen och vårt land. Så, dagsmarscherna går nu i ilfart genom Pommern och Mecklenburg så fort att ett hundratal hästar pressas så hårt att de avlider. Man gör en kort paus i Stettin. Kungen inser också att danskar och norrmän kan bryta in i Sverige. Och den som tidigare hållit ställningen här hemma medan vi slogs i Polen var den gamle fältmarskalken från 30-åriga kriget, riksmarsken Gustav Horn. Men han hade nu avlidit. Alltså Gustav Horn, vi kanske ska stanna lite vid honom, han är ju en av våra stora fältherrar, framförallt känd för sina insatser under 30-åriga kriget, främst vid slaget vid Breitenfeld, ofta tillsammans med Johan Baner. Efter nederlaget vid Nördlingen satt han i 8 år i hård fångenskap, men blev fri och anföll i Skåne samtidigt som Torstensson gick upp i Jylland 1644, kanske du kommer ihåg. Hon var gift med en dotter till Axel Oxenstierna och deras dotter Agneta Horn har ju kallats för Sveriges första kvinnliga författare. Hennes dagbok har ju gjort henne berömd. Hon har till och med faktiskt beskrivits som en kvinnlig Strindberg, så sätt att uttrycka sig. Och trots att hon tillhörde den främsta högadeln så hade hon ett oerhört hårt liv och hon jämför sig i dagboken med Gamla testamentets Jobb som ju utsattes för Guds hårda prövningar. Hon förlorade sin mamma vid 2 års ålder och hamnar tillsammans med sin 1-årige bror hos en sträng faster vars tjänstefolk vanvårdar barnen så att den lille brodern fryser ihjäl i deras vintertid ouppeldade rum där snön yrde in genom de trasiga fönstren. Modern och brodern begravs samtidigt. Och efter några år så hamnar ju då pappan i fångenskap så Agneta växer upp i praktiken föräldralös. Hon flyttas runt mellan olika släktingar. De enda som tar väl hand om henne det är hennes morföräldrar Axel Oxenstierna och Anna Båth på Tidö. Agneta får så äntligen uppleva lycka då fadern blir frigiven. Men lyckan förmörkas av att han snart gifter om sig och Agneta får då en styvmor som inte behandlar henne väl. Nästa prövning blir en påtvingad blivande man, en Erik Sparre, som hon föraktar djupt. Men hon slipper gifta sig med honom utan hennes man blir en officer Lars Krus med vilken hon får 5 barn, varav 2 dör som spädbarn. När Agneta är 29 år förlorar hon sin man som dör i Carl Gustavs polska krig och hon blir ensam med 3 små barn. Och det är nu hon skriver sin dagbok som är indelad i 3 delar som är ganska betecknande. De 3 delarna kallar hon för Det plågade barnet, En dotters lydnad och En god hustrus tålamod.
Ja, en kioskvältare förstås. Ja. Går det nog att få tag på om man...
Ja, absolut. Den har getts ut flera gånger under modern tid faktiskt. Och väldigt intressant. Och vad som är intressant är ju att man tror ju gärna att hon tillhörde ju den här gamla uraden, alltså verkligen överklassen, men hade ju som du hör här ett ganska hemskt liv med otroliga vedermöder och plågor och besvärligheter. Efter Gustav Horns död får nu riksdrotsen Per Brahe den yngre, uppdraget att från sitt grevskap på Visingsö med omnejd få ihop en småländsk bondarmé som skulle försvara Halland som invaderades från danska Skåne. Efter några slag med olika resultat slutade det med att danskarna uppgav försöken att ta tillbaka det landskap som nu blivit svenskt på 30 år efter Brömsebrofreden. En dansk-norsk trupp går in i Jämtland och Härjedalen som ju också blev svenska efter Brömsebrofreden. Och där var lojaliteten efter bara 12 år under svensk styre fortfarande på den norska sidan. Så befolkningen hälsar dem med glädje. Landskapen återtas med lätthet. Men en trupp dalabönder lyckas senare under hösten ta tillbaka Härjedalen. Ett lite mer speciellt officiellt skäl för Danmarks krigsförklaring. Det var, förutom korrigeringar av senaste freder, utpekandet av en dansk landsförrädare som gått i svensk tjänst, Corfitz Ulfeldt. Som kammarherre hos Kristian den fjärde hade han träffat kungens favoritdotter Leonora Kristina och fått gifta sig med henne. Kristian den fjärde hade ju, som vi berättat om tidigare, ett något komplicerat familjeliv med minst 23 barn. I första äktenskapet med Anna Katarina av Brandenburg hade han 6 barn. Den äldste sonen Christian söp ihjäl sig. Men nummer 2 är ju då hans efterträdare, den nu aktuella Fredrik den tredje, som alltså förklarat Sverige krig. Men efter drottningens död och några älskarinnor i slutet av deras äktenskap som ledde till några utomäktenskapliga barn, gifte kungen om sig i ett så kallat morganatiskt äktenskap. Kommer du ihåg vad det innebar, det här morganatiskt äktenskap?
Ja, men det pratade vi om ganska mycket. Och det var väl att man gifte sig utanför sin kast, så att säga.
Ja, alldeles riktigt. Det är alltså ett äktenskap mellan en furstlig och en icke-furstlig. Det kan vara adlig eller ofrälse. Och i det här fallet så, alltså det idag skulle ju det oerhört vanligt, inte minst i vår egen kungafamilj och i den norska familjen. Men man använder ju inte begreppet längre. Och det är väl ett tecken på att det har gått framåt med jämlikheten, eller vad säger du?
Ja, det var tur du landade där på något sätt. Man hade ju kunnat landa i att ytterligare ett exempel på hur att Sverige går, att det går ut för. Men jag håller med, det går framåt.
Det gör vi. Okej. I det här fallet nu, för att återvända då till Christian, det, alltså hans andra äktenskap, det morganatiska, det var då med denna Kirsten Munk, som alltså då inte blev drottning. Apropå det, jag kommer att tänka på nu, är det man diskuterat nu mycket med i England, eller hur, med Karl den tredje, Charles den tredje, som alla utom jag envisas med att kalla honom, om denna Camilla skulle bli drottning eller inte, eller hur? Va?
Jag har tyvärr inte följt det där alls.
Om hon ska få kallas drottning här nu, men jag tror att det sista budet är att hon ska få göra det, att hon ska kallas i och med kröningen nu av Charles den tredje i maj, så ska hon upphöjas till drottning utan något tillägg eller något förminskande av titeln. Och det låter rätt.
Kul för henne.
Ja. Visst. I det här äktenskapet då mellan Christian och Kirsten Munk, då är det väldigt stormigt äktenskap, men det föds 12 barn, bland annat då denna Leonora Kristina. Men efter 12 barn med kungen, då blir Kirsten förälskad i och inleder ett förhållande med en kavalleriöverste, varvid hon anklagas för att vara en häxa och förvisas från hovet. Kungen ingår så ännu en relation med Vibeke Kruse, som han får ytterligare 2 barn med. Det ena är Ulrik Christian Gyldenlöve. Alltså Gyldenlöve, det är ju då den danska motsvarigheten till våra kungliga frillebarns efternamn. Vad var det de hette, de här Vasa-barnen här?
Gyllenhjelm.
Gyllenhjelm, ja. Carl Karlsson Gyllenhjelm är ju det mest kända. Och just det, den här danske nu, Gyldenlöve, Ulrik Christian Gyldenlöve, han är överbefälhavare nu för de danska trupperna i kriget mot Carl Gustaf. Nåväl, tillbaka till den här märkliga Corfitz Ulfeldt. Han är ju alltså en kunglig mågar, högt begåvad, han stiger snabbt i graderna. Han blir till sist kungens närmaste man. Men han är också en girig och egoistisk person som ser till att skaffa sig egna fördelar och bygger upp en stor egen förmögenhet. Han är en av undertecknarna av Brömsebrofreden. Han ser till att jaga iväg en dödssjuk Vibeke Kruse från hovet som leder till hennes död. Och det ser ut som han kan behålla sin ställning under den nye kungen Fredrik den tredje, som skickar honom till Nederländerna för att sluta ett fördrag mellan länderna, något han lyckas med. Men när han kommer hem efter flera år i Holland har han svårt att ta tillbaka sin ställning. Han misstänks ha skott sig ekonomiskt på ett oegentligt sätt och lever ett utmanande, lyxigt och slösaktigt liv medan det danska folket upplever en tid med pest och hungersnöd. Hustru, Leonora Kristina och Fredrik den tredjes tyska drottning kommer inte överens. Och så händer något mycket, mycket märkligt. Det är alltså en helt otrolig historia som utspelades år 1651 och som ju bara måste berättas. Du undrar vad det handlar om.
Mm.
Jo, det var en tysk äventyrerska, Dina Wienhofer, med tvivelaktig vandel, kanske prostituerat. Hon låter sin älskare Jörgen Walter, som är anställd vid hovet, nämna för kungaparet att Kurfürst Ulfeld och Leonora Kristina planerar att giftmörda kungen. Hur har de fått reda på det? Jo, källan till detta, alltså Dina själv, kallas nu till hovet och berättar den fantastiska historien att hon också varit Kurfürst Ulfelds älskarinna och att han är far till det barn hon väntar. Ulfelds och hans hustrus mordplaner hade de fått reda på när hon låg gömd under deras säng och hört dem prata om detta. Och det märkliga är att kungaparet trodde på henne och paret Ulfeld sätts i husarrest. Men historien inte slutar. Dinas älskare, den här Jörgen Walter, som hade framförallt drottningens stora förtroende, erbjuder sig att mörda paret Ulfeld. Och av någon anledning går nu Dina till Leonora Kristina i hennes husarrest och berättar för henne att hennes fästman Jörgen Walter planerar att mörda Leonora Kristina och hennes man. Hänger du med?
Jo, men det tror jag. Mm. Förutom vems barn bar på vem? Det...
Jo, alltså den här Dina, hon är gravid och hon påstår då att det är Kurfürst Ulfeld som är pappan.
Okej.
Men förmodligen var det väl Jörgen Walter. Ja, hur som helst. Nu uppstår alltså den märkliga situationen att kungaparet noggrant låter undersöka all mat de äter för att spåra eventuella gifter där, samtidigt som Kurfürst Ulfeld och Leonora Kristina omges dag och natt av livvakter, tjänare med laddade gevär. Vad händer? Ja, ingenting. Kungaparet blir inte förgiftade, Ulfeldparet blir inte beskjutna. Kurfürst Ulfeld, han får nu kontakt med kungen och berättar om besöket av Dina. Och det här leder till att Dina Wienhofer arresteras och Ulfeldparet frias från giftmordsanklagelserna. Affären blir offentlig och väcker stort uppseende. Dina vidhåller sin berättelse inför domstolen men trasslar till sina uppgifter så det blir uppenbart att hon hittat på alltihop. Hon påstår då att det var fästmannen Walter som hittat på det och tvingat henne att berätta det. Men det hjälper inte. Hon döms till döden för sina falska anklagelser och blir halshuggen. Walter, som först framstått som en hjälte och blivit befordrad, hamnar så småningom i fängelse där han dör sinnessjuk. En otrolig historia, eller hur?
Syftet eller avsikten bakom den här berättelsen har ju inte riktigt kommit fram, om det nu var en lögn då. Så varför?
Ja, just det. Vad var hennes motiv? Det höll i töcken, får man säga. Det är svårt att förstå. Om hon möjligen haft en relation med den här Kurfürst och ville hämnas på honom, eller ja, jag vet inte. Hur som helst, Kurfürst Ulfeld, han blir visserligen då friad från giftmordsanklagelserna, men han har nu blivit uppmärksammad av myndigheterna och hans räkenskaper börjar undersökas. Resultatet av den undersökningen vågar han inte vänta på, utan 3 dagar efter avrättningen av Dina så flyr han tillsammans med Leonora Kristina Danmark via Nederländerna och Tyskland till Sverige, där han söker politisk asyl hos drottning Kristina. Hans många gods i Danmark beslagtas, men han har fått med sig en ansenlig penningsumma vid flykten. Och de närmaste åren så försöker han övertala först Kristina och sen Carl Gustav när Carl Gustav blir kung. Och även Englands diktator Oliver Cromwell att de ska anfalla Danmark. Han vill hämnas Danmark. han får ett gods i svenska Pommern. Och nu, i juli 1657, så ansluter han därifrån till Karl den X Gustav. Han skulle följa med under hela fälttåget. Han är hela tiden mycket aktiv. Han skriver brev till ledande jylländska adelsmän och uppmanar dem att följa hans exempel och lämna Fredrik och ansluta sig till Carl Gustav.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
En tidig kvistling kan man säga, eller?
På något sätt förstår jag att han, eller förstår, men han hade ju andra skäl kanske. Att...
Jo, så var det ju. Ja, svenskarna de fortsätter nu västerut via Hamburg in i Holstein. Och i Hamburg utökas armén väsentligt med legosoldater. I Holstein hälsar Carl Gustav på svärfar på slottet i Gottorp. Och de kommer väl överens och Mågen lovar svärfar landvinningar och fördelar på Danmarks bekostnad mot att hans armé förstärks av holsteinska soldater. Och i ett brev hem till Hedvig Eleonora berättar Carl Gustav att han besöker hennes föräldrar. Han skriver att han som en hälsning från henne kysst alla hennes hemmavarande systrar, vilket väl tog en stund eftersom de inte var mindre än 7 stycken. Men han berättar också, som var allt för vanligt, att han mådde dåligt av allt drickande. Danskarna har inte väntat sig att kungen skulle komma landvägen utan trott att han skulle lämna Polen till sjöss. Och därför hade Fredrik den III och hans flotta lagt sig i Danziger Bucht för att hejda den svenska kungen och hans trupper att ta sig hem sjövägen. De danska trupperna retirerar hela tiden, de är inte numerärt allt för underlägsta, men har till skillnad från svenskarna inte alls samma stridsvana och har dåligt självförtroende efter nederlagen i 30-åriga kriget och 1644 års krig. Vad de hoppas på, det är nu att den nybyggda fästningen Frederiksodde, som byggts där Lilla Bält är som smalast mellan Jylland och Fyn, ska hejda fortsatt svensk expansion. Som vi berättade om i förra avsnittet hade den byggts för att förhindra en upprepning av Wallensteins invasion av Jylland under 30-åriga kriget och Lennart Torstenssons 1644, då ju för övrigt Carl Gustav varit med. I slutet av augusti har svenskarna kommit upp till Frederiksodde som till att börja med imponerade på svenskarna. En belägring inleds samtidigt som svenska trupper sprids över Jylland som ockuperas. Carl Gustav är osäker på om en stormning kan komma att lyckas och överväger en plan B, att istället låta svenska flottan segla upp i Lilla Bält och försöka få över trupperna till Fyn. Alltså, hans slutmål, det är ju att komma fram på något sätt till Köpenhamn. Den rastlöse Carl Gustav kan inte vara kvar under belägringen av Fredriksodde. Han överlämnar befälet till Carl Gustav Wrangel och beger sig tillbaka till Pommern, till Vismar, där den svenska flottan samlas. Men den danska flottan, som var ju betydligt bättre skick än landets armé, lägger sig utanför. Några mindre strider utkämpas, men till sist blir det i oktober uppenbart att den svenska flottan helt enkelt får ge upp sina planer på att bryta igenom här för att kunna segla upp till Fyn. Läget i Pommern är inte oproblematiskt. Det finns risk för att både polska och brandenburgska trupper ska invadera området. Carl Gustav försöker hitta stöd från andra makter. Ett brev till kardinal Mazarin i Frankrike leder ingenstans. En kontakt med Cromwell i England, där den svenske kungen föreslår att Sverige och England ska dela på Danmark. Engelsmännen kan få Jylland, så lägger vi beslag på resten. Det får heller inget positivt gensvar. Vad säger du om en sån idé?
Ja, det hade varit en bra idé om det hade hållit så här till våra tider.
Ja, det verkar ju alltså som Carl Gustav, han vill knäcka Danmark helt enkelt, en gång för alla, eller hur?
Ja, någonting säger mig ändå att jag hellre skulle vilja ha britter som grannar än danskar. Jag vet inte varför.
Ja. Både kungen och Wrangel inser att den enda chansen att komma vidare, det är att försöka en stormning av fästningen Fredriksodde. Och i höstnätternas mörker undersöker järva svenska spanare fästningen, som visar sig ha svaga punkter. Och här tänkte jag att vi skulle introducera ännu ett intressant namn, en av den svenska stormaktstidens mest kända, nämligen Erik Dahlberg. Har du hört hans namn?
Nej, inte Erik Dahlberg.
Att han är en av tidens främsta visar sig att det idag finns ju Erik Dahlbergs gator i ett tiotal svenska städer. Känner du igen någon Erik Dahlbergs gata?
Ja, alltså nu när du säger det så absolut. Vänta då, ska jag försöka lokalisera en Erik Dahlbergs gata?
Det finns ju en i Stockholm, inte så här jättelångt från där du befinner dig.
Ja, men det har ju definitivt sett den, men jag kan inte placera den.
Den går väl, alltså den går ju ner mot Vallalavägen, va? Den går alltså från Vallalavägen norrut så att säga. Men det finns också många andra ställen i städer som vi är bekanta med. I Söderköping till exempel finns det en Erik Dahlbergs gata, som man gick i skolan där. I Gränna finns det en Erik Dahlbergs gata, den går väl parallellt där med Brahegatan. Och varför det finns en där, det är på grund av att han var en tid landshövding i Jönköping och bevakade då Gränna, staden Grännas intressen, säkert efter Per Brahes död. Det finns också i Göteborg och faktiskt inte bara i den svenska huvudstaden utan också i den polska i Warszawa. Eftersom man hans teckningar av byggnader i den polska huvudstaden användes vid uppbyggnaden efter andra världskriget. Alltså Erik, som var född Erik Jönsson, men adlades Dahlberg, han blev greve till och med. Han hade en gedigen utbildning bland annat i arkitektur eller arkitektur. Vad säger du? Säger du arkitektur eller arkitektur?
Arkitekt och sådär, det tror jag de som jobbar med det får säga, eller säger. Medans vi andra säger arkitekt och arkitektur.
Ja, alltså jag hörde, du vet den här Gert Wingårdh, va? Han är väl den mest kände i branschen idag. Han berättar att det är lite snobbigt och lite fint att säga arkitektur, alltså med K-ljud. Som de själva då, precis som du säger här. Medan vi andra, det enklare människor, vi säger arkitektur. Men vi kanske ska börja med att säga då att man är arkitekt. Alltså arkitekt, det är lite finare att säga arkitektur.
Så säger jag arkitekt och arkitektur då.
Ja, du håller fast för
det. Ja, visst.
Okej. Men han studerade också matematik och fästningslära. Han gjorde utlandsresor till Frankrike och Italien. Han stannade länge i Rom. Och han blev nu känd först under polska kriget, där han lät bygga befästningar och samtidigt avbildade mängder med slott och andra byggnader. Och det blev han väldigt känd för senare när han om du känner till det här praktverket i Svecia Antika, det är en alltså där han avbildar svenska slott och byggnader, där du säkert sett. Men han är också väldigt känd, eller han kanske är ändå mest känd för sin insats i det nu pågående kriget mot Danmark. Enligt vissa historiker har han själv överdrivit sin betydelse, men vi ska återkomma till det. Men nu leder Erik Dahlberg rekognoseringen av fästningen, och med ledning av dessa tipsar han Wrangel om var attackerna ska sättas in. Och den 23 oktober får Wrangel klartecken från kungen att bestämma om, och i så fall när, han vill inleda en stormning av fästningen. Den svenska befälhavaren, han sammankallar sina officerare och bestämmer att anfallet ska ske redan följande morgon. Man samlas i den tidiga oktobermorgonens mörker, intar sina positioner. Klockan 5 på morgonen går man till attack på 3 olika ställen under stridsropet från 3-dagarslaget vid Warszawa. Hjälp Jesus! Och efter 2 timmar, då solen långsamt börjar gå upp, alltså vid 7-tiden, är striden över. Danskarna ger upp. Deras befälhavare Anders Bille är svårt skadad och dör efter några timmar.
Hjälp Jesus är inte ett jättebra stridsrop.
Nej, det är lite märkligt tycker jag också. Ja.
Här kommer liksom vikingaättlingarna och skriker hjälp Jesus. Ja, nej, sidospår
du,
kanske.
Du menar man skulle hålla sig till Oden eller liknande?
Nej, men i vart fall hitta någonting som mer ta fram liksom en stridbarheten.
Alltså det är lite knepigt där, för kristendomen är ju en väldigt fredlig religion. Alltså vem andra känner till och älskar fiender och så här. Det finns ju ingen, finns ju ingen Oden eller Mars, Ares eller så i kristendomen.
Mm, ja, det borde de ha skrikit. Älska din nästa och sen attackera.
Ja, det blir lite paradoxalt kanske. Nåväl. Vad händer nu då? Jo, nu är ju hela Jylland i svenskarnas händer. Och nu finns ju möjligheter att fortsätta österut. Samtidigt som våra andra fiender får svårt att undsätta Jylland söderifrån, eftersom vi behärskar hela Jylland. Och Karl den 10 Gustav, han jublar när han får reda på vad som hänt och befordrar Wrangel till riksamiral. Men fortfarande har inte svenskarna möjligheten att få ihop tillräckligt med båtar för att föra över trupperna till Fyn. Och det är ju nu den fantastiska planen börjar växa fram, att man istället för båtar skulle kunna utnyttja den vinter som närmade sig och som verkligen blev extra kall, för att helt enkelt kunna gå på isen över Lilla Bält till Fyn. Carl Gustav är kvar i Vismar över julen. Han hade tidigare under hösten hoppats att resa hem till Sverige eller att Hedvig Eleonora skulle komma ner till honom och stanna där över julen. Man kan tro att han ville träffa sin 2-årige son som han ju faktiskt aldrig sett. Här kan man prata om en frånvarande pappa, eller? Men nationens intressen gick före familjen, eller?
Mm, han var ju landsfader.
Ja, det är riktigt. Just det. Nu blir inget av det här, något av de här planerna. Istället lämnar han Vismar den 5 januari. Han far till Kiel där han träffar Wrangel, och man är ju fast besluten att ta sig över nu från Jylland till Fyn. Under januari undersöker man isen på olika ställen längs kusten. Alltså, något man undrar över och sällan nämner i samband med dessa spännande händelser, det är ju hur läget är på övriga fronter. Va? Alltså, hur klarar man sig att försvara alla olika områden när huvudstyrkan nu är i Jylland, kan man fråga sig. Ja, vi kan ju ta en kort översikt här. När det gäller Halland, då ledde Fredrik den III själv trupper via Båstad mot Halmstad och besegrade där svenska trupper under Gustav Otto Stenbock, som tagit över befälet efter Per Brahe. Men de danska trupperna som befarades fortsätta mot Göteborg för att förenas med norska trupper från Bohuslän fullföljer inte framgångarna. Och efter Fredrik Oddes fall lämnar den danske kungen Halland för att åka hem till Köpenhamn och skicka över trupper från Skåne och Själland till Fyn. I Bohuslän har norska trupper under general Iver Krabbe framgångar i striderna, kallas efter honom för Krabbefejden. De vinner ett slag ungefär vid Lilla Edet. Men precis som i Halland så utnyttjar man inte läget. Fientliga trupper står nu 15 mil från varandra. Alltså i Halland och Bohuslän. Och så Göteborg hotas från både norr och söder. Men man avancerar inte vidare. Alltså kanske överskattar man den ganska begränsade svenska försvarsförmågan runt Göteborg. I öster, i Livland och Polen, försöker svenskarna med begränsade resurser hålla ställningarna. I Livland, där ryssarna härjar och vid flera tillfällen belägrat Riga, har Magnus Gabriel de la Gardie både det militära och administrativa befälet. Han är till skillnad från sin farfar Pontus och far Jakob, som ju krigat mycket framgångsrikt mot ryssen. Jakob intog ju till och med Moskva. Han är ingen krigare och han fick ofta ta emot sin svågers. Han var ju gift med kungens syster Maria ifrån syden. Missnöje. De la Gardie skrev lite patetiskt till Per Brahe att han var rädd för att, citat, min käre faders och farfaders akvirerade renommé emot denne fienden nu i min person förvissna kunde och gå till intet. Till de la Gardies försvar får man nog säga att han hade en mycket svår situation då Carl Gustav prioriterade först kampen mot Polen och sen nu mot Danmark. Ryssarna gör också försök att gå in i Finland men slås tillbaka. Man misslyckas också att ta tillbaka det man förlorat vid freden i Stolbova, Krigsholms län och Ingermanland. Och till sist så nås en uppgörelse mellan Sverige och Ryssland under våren 1658 och ett vapenstillestånd i december samma år. Återstår så situationen i Polen. Där hade Carl Gustav alltså lämnat över befälet till lillebror Adolf Johan. En otacksam uppgift. Svenskarna drar sig tillbaka till Pommern där man har fästningar i gott skick. Man har ju fyra fiender emot sig. Polen, Tysk-romerska riket, Brandenburg, Danmark och fram till följande år då även Ryssland. I det tysk-romerska riket så dör kejsaren Ferdinand den tredje och efterträds av sonen Leopold den första. Den opålitlige Fredrik Wilhelm i Brandenburg har ju bytt sida igen. Men det var ju när han var allierad med Sverige som han fick Ostpreussen som ledde till det kungarike Preussen som efterträdde Brandenburg i början av 1700-talet som blev en militär stormakt under mitten av 1700-talet. Du kanske kommer ihåg den Fredrik den Store, va? I mitten av 1700-talet. Där Preuss, det brukar, det, själva ordet är Preuss, det förknippas med militärmakt och så, eller hur?
Ja, och lite pedant, är det inte så också? Ja, preussiskt.
Disciplin.
Ja, disciplin kanske. Ja, just det. Ja, just det.
Och Preussen, det är också det som lade grunden sen under 1800-talet till Bismarcks enade tyska kejsardöme. Det andra riket efter det första tysk-romerska riket. Och föregångare till Hitlers tredje rike, Das Dritte Reich. Man hör inte någonting om att dagens Tyskland skulle vara ett fjärde rike. Det uttrycket har vi inte hört.
Nej, jag tror de håller sig lite lugna på den fronten, den mer nationalistiska fronten och rike och sådär, det tror jag.
Verkligen, verkligen, så är det. I samband med de svenska framgångarna i Danmark bestämmer sig Polen under våren 1658 att istället försöka ta tillbaka Ukraina som erövras av kosacker. Under januari 1658 kommer alltså planerna för en övergång över Lilla Bält att ta form. Den 27 blir det riktigt kallt, en kyla som skulle hålla sig in i februari. Och på morgonen, den 30 januari, står de svenska trupperna uppställda på isen. Det är en klar och solig morgon. Halm i hattarna och hjälp Jesus som fältrop. Man börjar marschera med stora mellanrum mellan de olika enheterna för att fördela tyngden på isen. Man har med sig slädar, bräder, kälkar, stegar för att komma över vakar och partier med svag is. Wrangel leder högerflygen, kungen vänsterflygen, fotfolk i mitten. Det här måste ju ha varit otroligt spännande, eller hur? Och läskigt.
Speciellt när man är så tjock som man var också. Det kan inte vara så bra.
Nej, alltså Carl Gustav han färdas i en släde dragen av tre hästar. Men när han närmar sig Fyns strand så lämnar han släden och stiger till häst. Och strax därefter brister isen och kungens släde med hästar och kusk försvinner i det mörka iskalla vattnet. Återigen lite av hasarden på kungens sida. Och nu möter danska trupper från Fyn som möter man de som beskjuter de invaderande svenskarna. Ja, hur kommer det här att gå? Jag tycker vi får lämna svenskarna på isen här nära Fyns kust och sen får vi berätta vidare om 2 veckor hur det ska gå i fortsättningen.
Mm, ja men det är bra, det är en bra cliffhanger. Vi lämnar dem på isen. Får vi se om de tar sig över. Ja men jättebra. Ja men tack för den här historielektionen.
Ja, tack själv för ditt aktiva deltagande och tack alla kära lyssnare. Så hörs vi igen då den 1 maj.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.